Herre, nå kommer vi framfor deg i vår største ödmjukhet. Herre, vi prisar ditt navn, Jesus. Herre, du som har satt oss fri ifra all synd, ifra all skam, Herre, og ifra all fornedring, Herre. Du har återupprettat oss genom ditt blod, Jesus. Herre, vi prisar dig för det du gjorde för oss på Golgata. Och vi tackar dig, Herre, för kraften i Jesu blod. Herre, vi tackar dig för den heliga ande. Den heliga ande, den talesman som är här hos oss idag så vi kan faderslösa. Herre, jag tackar dig för att det är du. Det är ditt ord jag talar. Det är det du har lagt på mitt hjärta, Herre. Och led mig igenom denna stund. Och välsigna oss alla i Jesu namn. Amen. Jag tänkte komma lite in på det här med att bli ledd av Guds ande. Och då ska jag börja med något som heter Herrens, jag kallar för Herrens lykta. Herrens lykta. I Romerbrevet 8:14. Jag kan ju säga det att det handlar lite om det här med vad är vi för någonting? Vad består vi av? Du och jag. Och kommer in på det med ande och själ. Så det är den vägen vi går idag. Men det första här har vi kallat för Herrens lykta. Här i Romerbrevet 8:14 så står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Jag läste en bit, du är Guds, en av Guds söner. men kan jag tillhöra bruden så kan väl du vara tillhöra Guds söner också. Ja. Och i vers 16 så står det: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn, står det. Mm. Och sen har vi tredje här också, det är ordspråken i 2027. Där står det: anden i människan är Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Alltså, vad säger det här då? Jo, det sägs ju det att det är Guds barn. Vi kan ju förvänta att bli ledda av Guds ande. Och kanske kan hade versen i ordspråken 2027 kunna skriva så här: människans ande är Herrens lampa. Om man skulle liksom översätta det ändå mer modernt, eller vad ska man kalla det. Men det så vill vi ju säga det att det Gud vill upplysa oss. Jag brukar säga det att jag behöver upplysning, säger jag, så tänder jag lampan. Men alltså, vi anden i människan är en Herrens lykta. Alltså Herren, Gud, han vill upplysa oss. Och han vill leda oss genom vår ande. Människans ande alltså är en Herres lampa, kan vi säga då. Ändå så söker vi alltså många gånger ledning på ett annat sätt än det Gud har sagt. Och när vi gör det, då är det vi kommer i trubbel som andliga människor och på nyfödda människor. Och så till och från så dömer vi hur Gud leder oss efter vad våra fysiska sanser, alltså sinnen, säger oss. Allt för ofta så ser vi på saker och ting från ett mentalt perspektiv och så försöker förklara saker på ett logiskt sätt. Men Bibeln, vad säger den då? Den säger inte att Gud vill leda oss genom vårt förstånd. Det säger den inte. För den säger att som vi säger, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så Bibeln säger inte att människans kropp är Herrens lykta. Heller inte att människans sinne är Herrens lykta. Det står att människans ande är Herrens lykta. Gud vill leda oss. Han vill upplysa oss genom vår ande. Men innan vi kan förstå hur Gud leder oss igenom vår ande så får vi lära oss att förstå människans natur. Vi måste inse att människan är en ande. Du och jag, vi är andemänniskor. Och att den har en själ. Så vi bor i en kropp alltså. I Mosebok, i första Mosebok 1:26-27 så sa Gud, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Människan är en andlig skapelse. Människan har skapat som Guds avbild. Det står det till att vara lika oss, säger han. Jesus sa att Gud är ande. I Johannes 4:24 så säger Jesus, Gud är ande. Och de som tillber honom, de måste tillbe i ande och sanning. Men Gud är ande, det säger han här. Därför så måste ju människan även den vara en ande. Och första Thessaloniki 5:23 så står det, må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid den vår Herre Jesu Kristi ankomst. Så när din och min fysiska kropp, där den är död och begraven, så lever ju anden fortfarande. Och denna delen av människan, den är ju evigvarande. Man kan också säga att när vi skapar dessa Guds avbild, så är ju det en treenighet och sen en tredelad. Och vi är också i tredelad. Det är ju ande, själ och kropp. Så vi är skapat i avbild på något sätt. Andar är odöriga och människan är en ande. Och så i Filipperbrevet 1:23-24 så talar Paulus om den fysiska döden. Han säger i vers 23, jag dras åt båda hållen, säger han. Och i vers 24, men för er skull är det nödvändigt att jag får vara leva kvar, säger han. Paulus kommer till att leva i eller utanför kroppen. Men han vill fortsatt vara i livet. Om han stannade eller blir varande i kroppen, så kan han ju undervisa församlingen i Filippi och vara en välsignelse för dem. Det hade de mest behov av faktiskt. Men för Paulus personlig så ville det vara mycket bättre att gå bort och vara hos Kristus. Så känner kanske du och jag också ibland att det vore bättre om vi gick härifrån och få vara där vi kom ifrån, säger vi. Vem ska bryta upp härifrån? Jag ska bryta upp. Paulus pratar inte om sin kropp när han säger jag. Den skulle inte dra härifrån. Nej, Paulus han pratar om den inre människan. Den andliga människan som bor i kroppen. Har du någonsin funderat över att kommer vi att känna igen varandra när vi kommer till himlen? Vad tror ni om det? Alltså, som jag förstår så kommer du att vara där. Och du, och du, och du, alla. Och om jag känner igen er här nere så måste jag ju känna igen er där uppe också. Ja, det är du som är här och det är du som vill vara där. Och jag har ett önske om att bryta upp härifrån, säger Paulus. Och vara med Kristus, så står det i min norska bibeln. Jag har ett önske om att bryta upp härifrån, säger Paulus. Och vara med Kristus som är det allra bästa. Det kan vi vel gilla, va? Om han hadde bare sagt at det var bättre, så ville jo det vært ok også. Men han sa mycket bättre i den svenska bibeln. Och i min norska översättning så säger han allra bästa. Halleluja. Allra bästa. Och det är ju många som säger att när vi dör då, så är människan död, så är den bara död. Nej, men det är vi väl inte. Det är vi inte. Människan, vi är mer än kropp. Och andra säger att när en människa dör så är den i en sorts sömn. Det är ju inte vad Bibeln, Guds ord, lär oss. Och några säger att anden faktiskt reser. Men att den kommer tillbaka som en ko, en hund eller som någon annan person. Reinkarnation, det är inte alls bibliskt. Så stå fast på Guds ord. För det vill lösa alla dina problem på detta området. Paulus sa, jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre, sa han. Och Paulus, han talade de samma sanningar och han undervisade om de samma fakta i varje församling. Till församlingen i Korint så använder han andra ord för att berätta den samma välsignade sanningen. I 2 Korint 4:16. Därför tappar vi inte modet. Det står, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Halleluja. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Alltså det är alltså en inre människa då, tyder ju det på. Och det är en yttre människa. Den yttre människan är inte ditt verkliga jag. Det är det vi fysiskt ser. Den yttre människan är bara huset du bor i. Nu bor du i det huset. Ditt verkliga jag, det är den inre människan. Och det är det handlar om. Den inre människan. Folk söker här och där i allt möjligt. Och tror att det ska bli bra. Men så länge det inte handlar om Jesus Kristus och på nyfödelse, så kan det inte bli bra. Alltså den inre människan, den blir ju aldrig gammal. Men förnyad dag för dag. Och det är den andliga människan det. Vad är vår ande då? Jag håller fast på den texten som vi började med. Romerbrevet 8:14. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Därefter så ger oss vers 16 lite insikt i hur Guds ande leder oss. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså då är vi, har vi förbindelse, en gemensamhet med Gud. Vi är kopplat ihop med honom. Vi är inte längre ensamma ute i den kalla världen. Med andra ord så bär Guds ande vittnesbörd tillsammans med vår ande. Som vi sa i ordspråken 2027, anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Och så när vi tittar på verserna vi nyss läste, så finner vi att Gud vill leda oss genom vår ande, med sin ande. Därför måste vi bli klara över vad vår ande är för någonting. Jesus, han sa till Nikodemus i Johannes 3:3, amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alltså Nikodemus, han var ju kötslig, han var av köttet. Så han kunde ju inte se detta, han kunde bara tänka på ett naturligt sätt. Och därför så frågade han här i vers 4, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderslivet och födas en gång till? Och Jesus pratar inte här om någon fysisk födelse. Han sa i vers 6, det som är fött av köttet är kött, Og det som er født av anden er ande, skrev han, sa han. Altså, Jesus talade om en andlig fødelse, andlig fødsel. Og den del av menneskene som blir født på ny, det er menneskens ande. Anden tar imot evig liv, Guds natur. Det er menneskens ande som blir en ny skapelse i Kristus. Paulus kaller menneskens ande den inre menneskene. Peter kaller menneskens ande hjertets dolde menneske. I Petrus, i 1. Petrus brev 3-4, så leser vi «Utan hjertets dolde menneske med den oforgjengelige skjønheten hos en mild og stille ande». Det er mye dyrbart i Guds øyne, står det. «Utan hjertets dolde menneske». Og så mange steder i Bibelen, når det er tal om hjertet, så er det anden det syftar til. Og dette er den verkelige menneskene da. Det vil hjelpe din tro å tenke på dette settet. Hur som helst, i Nye Testamentet, der ordet hjerte används, så kan du sette ordet ande i stedet. Og du vil dermed få en klarere bild, kanskje om hva Bibelen taler om. Det er menneskens ande som er født på ny. I 2. Korinterbrevet 5:17 så står det, altså, om noen er i Kristus, er han en ny skapelse. Hørte vi nyss forut her. Også. Det gamle er forbi, se det nye har kommet. Og det taler jo om den innre menneskene. Det kan ikke være tal om den ytre menneskene. For når du blir født på nytt og er en ny skapning, så får du ikke en ny kropp. Den yttre menneskene, den fortsetter jo å være som forut. Så om jeg var gråhårig før, så fortsetter jeg jo å være gråhårig efter. Om du var brunøgd før du ble frelst, så fortsetter jeg jo å være brunøgd efter også. Så den yttre menneskene, den forandrer seg ikke. Gud, han gjør jo inget med den yttre menneskene. Jo, det kan han jo gjøre. Han kan jo fornye saker og ting også. Men du finner ut hva Gud vil gjøre med den yttre menneskene utenfor Bibelen, og da gjør du det. Det står jo også det at vi skal ta vare på våre kropper, for det er et tempel for den helige ande, står det blant annet. Så der har vi jo en oppgift også. Ta vare på våre kropper mens vi er her. En tempel for den helige ande. Altså Gud, han gjør noe med den inre menneskene. Han gjør menneskene på innsiden til en ny menneske i Kristus. Et nytt vesen. En ny skapelse. Og sen når vi blir frelsta og født på ny, da er det viktig at vi også er medvetne i anden. At vi ikke slumrer inn. I 1. Thessaloniki 5:23 så står det, må fridens Gud selv helga er helt og fullt, og må er ande, sjel og kropp bevares hela, så at ni er utan flekk vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. I denne delen av skriften, altså der börjar Paulus på insidan. Han kaller den allra innersta delen av din person, hjärtat av ditt väsen som är ande, och så kommer han till utsidan. Men likväl så citerar så många så fel det här. De säger kropp, själ och ande istället för ande, själ och kropp. Varför sätter de kroppen först då? Kan det være derfor at de er mer kroppsmedvetne enn andemedvetne? Det er det vi ser, det er det vi har rundt oss. Naturlige ting altså, betyder for dem mer enn andre ting. Derfor setter de det fysiske fremst. Og noen av ganger så er vi mer mentalt medvetne, derfor at vi lever mer i den mentale verden. Men menneskene, det er jo et andligt vesen, jo. Vi behöver vara medvetna i anden. Andliga ting vill bli mer verkliga för oss ju mer medvetna vi blir i anden. Om vi ska bli ledda av Guds ande får vi bli mer medvetna i anden. Annars så går vi miste om alltihop. Guds ande leder oss genom vår ande. Sätt anden först. Bli mer andlig medveten. Bli mer medveten om din inre människa. Inse att du är ett andeväsen. Och att du blev en ny skapning. Du blev på nyfödd av Gud genom Jesus Kristus. Det vill hjälpa dig att växa det andlig. Och vad är skillnaden på ande och vad är skillnaden på själ? Har vi pratat om mentala människor? Vad är skillnaden på, är någon skillnad på ande och själ? Alltså Hebreerbrevet 4:12, det säger: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Ande och själ är inte samma sak. Många troende och även på nyfödda tror att det är en och samma sak. Men hur kan ande och själ vara samma sak? Paulus sa genom den heliga ande att de kan skiljas genom Guds ord. Han säger ju det. Det är skarpare än, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Om de kan skiljas kan det ju inte vara en och samma sak. Bara Guds ord kan skilja mellan ande och själ. Orsaken till att vi inte har kunnat skilja mellan ande och själ är att vi inte har grävt djupt nog i ordet, tror jag. Alltså för många år sedan så var det ju något som kallades för guldrushet bort i Amerika. Alla stormade västerut och skulle gräva guld. Många bara vaskade guld i bäckar och grävde fram guldklimper i ytligt. Men alla ville bli snabbt rika. Men de blev inte rika. För de grävde bara ytligt. De grävde inte på djupet. Och så är det också med Guds ord. Så är det. Om du vill bli verkligen rik så får du gräva djupt i Guds ord. Så ett ord som kommer till mig där: sök först Guds rike så får du allt annat i tillägg. Sök först Guds rike. Och att vi ska leta i Guds ord. Leta i ordet som efter silver och skatter, står det. Och är vi Guds barn? Vad gör barn? Jo, de letar ivrig efter skatter och silver och guld, alltså, ute i naturen. De letar skatter, ständigt på skattjakt. Så ska vi vara i Bibeln också, som Guds barn. Om vi gör en elimineringsprocess med det här när det gäller ande och själ då. Alltså, om man kan säga en, med kroppen min så kontaktar jag ju det fysiska området. Och två, med min ande så kontaktar jag ju det andliga området. Och därmed finns det ju bara en del kvar av mig att ta kontakt med det övriga. Då vet vi att det måste vara med själen som vi kontaktar det intellektuella och det själsliga området. Alltså det inkluderar känslorna och intellektet. Så då kan vi notera tre. Med min själ kontaktar jag det intellektuella området. Så här finns det ett skriftställe som hjälper oss. 1 Korinther 14, 14 och 15. Första Korinther 14, 14 och 15. Ty Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande. Men mitt förstånd har ingen frukt, står det. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men alltså, och ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vårt förstånd, alltså vårt naturliga mänskliga tankeliv, det är en del av vår själ. Och lägg märke till vad Paulus säger. Anden min ber, men förståndet har ingen nytta av det, säger han. Han säger inte när jag ber i okända tungor så ber min själ. Han säger heller inte när jag ber i tungor så ber jag utifrån mitt intellekt eller utifrån mitt sinne. Han lägger vikt på detta. Jag ber inte utifrån min själ när jag ber i tungor. Jag ber utifrån min ande, mitt hjärta, mitt innersta väsen. Kommer du ihåg vad Jesus sa i Johannes 7:37-39? Johannes 7:37-39. Och det är på den sista dagen, den största i högtiden, som han står och ropar Jesus: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligat. Som resultat av att ha mottagit den heliga ande sa Jesus att det var från vår inre människa där skulle det rinna strömmar av levande vatten. Det var en dotter till en pingstpastor. Jag tror det var borte i USA. Hon var bara 6 år gammal och så var de på ett väckelsemöte och så var barna för sig själv. Och så var de i bön. Och så började de att tala i tungor, många av dem. Och så 6-åringen, hon sprang till sin mamma och så höll hon sig på magen och så sa hon: mamma, mamma, det kom rakt utifrån min mage. Kommer jag ihåg min son Oscar också, när han hade bett frälsningsbön och vi ba en kväll, så sa han: jag blev alldeles varm i magen, sa han. I gamla testamentet, vet ni, där står det om i mitt mitte. Det är väl profeterna som har den heliga ande. Alltså hon är 6-åringen, hon var ju helt biblisk, hon. Hon talade i tungor utifrån sin mage. Det var hennes ande, hennes innersta väsen. Det är där tungorna kommer ifrån. Den heliga ande som håller till i din ande ger din ande att tala och du talar det ut. Vi kan ju jämföra 2 skriftställen, Ordspråken 20:27. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Och Johannes 7:38, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Skall inte all andlig ledning komma från din ande? Och mycket får vi då vi ber i andra tungor också. Och du kan ju förstå varför. Din ande är aktiv den, när du ber i tungor. Och jag tror att en av orsakerna till att den kyrkliga världen som helhet på något sätt har tagit grundlig fel, så är det att den har bara använt en form för bön. Bön från förståndet. Eller mental bön. Alltså man har här med, alltså med mental duktighet så har man försökt att utkämpa en andlig kamp. Det går ju inte. Ett andligt krig där, det går ju inte. Och det är när vi är i andra tungor som det kommer ledning från insidan. Det har jag upplevt mycket. Jeg ser derfor at din ande er i aktivitet. Kroppen, den er ikke aktiv. Sinnet, sjelen er ikke aktiv. Men din ande er aktiv. Og det er gjennom din ande som Gud leder deg. Og så noen ganger når jeg ber i tunger, så får jeg tydning. Og gjennom tydningen så får jeg jo ljus og ledning. I 1. Korinther 14, 13 så står det, derfor skal den som taler tungemål be om å kunne uttyde det. Men jeg skal erkjenne at de fleste ganger så hender det ikke på det settet. Men de fleste gangerne, bare med at jeg ber i tunger, så kan jeg sansa noe som stiger opp i meg. Og det er fra en plass langt nede i meg. Det kommer ikke herifra. Og det prøver jeg å ta form. På noe sett. Så tar det form også. Det er jo svårt å beskrive sånt her. Altså. Men jeg kan ikke beskrive mentalt hur jeg vet det. Det går ikke. Det måste bare erfares. Altså. Og derfor at det har jo noe med, sikkert med å gjøre at min forstånd har ikke med det her å gjøre. Det er andligt. Og følger jeg den ledningen og så lysner jeg til min ande derfor at min ande, menneskens ande, din ande er Herrens lykta. Hur er det med sjelen då? Blir den frelst när du, din ande, blir på nyfødd då? I Jakob 1:21 så står det: Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är inplantat i er och som har makt att frälsa era själar. Ordet har makt att frälsa era själar. Alltså anden är ju den del av människan som blir född på ny. Det är där man tar emot evigt liv, nämligen Guds natur och liv. Och det är människans ande som blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Själen är inte människans innersta väsen. Det är inte själen som blir född på ny. Själens frälse, det är en process. Jakob 1:21 kan ge troende problem innan man blir fylld med den heliga ande. Då kan det vara svårt att skilja på ande och själ. Att skilja dem från varann som Bibeln gör. Jakobs brev skrevs inte till syndare. Det är inte ett brev till denna världens människor. Han skrev till församlingen. Hur vet vi det då? Jo, för det står i Jakob 5:14. Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste. Och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Med andra ord, om någon i församlingen är sjuk, så skall han kalla på församlingens äldste. Ska vi titta lite på första kapitel i Jakobs brev och se från vers 18. 1:18. Där står det: I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Alltså Jakob, han talar till människor som är födda på nya. Av faderns fria vilja, skriver han, blev vi födda genom sanningens ord. Han kallar dem mina älskade bröder. Så bröderna var i Kristus. Ändå så uppmuntrade han dessa och på nyfödda, andefyllda vännerna till att ta emot ordet som var planterat i dem med ödmjukhet och, som det står, som har makt att frälsa era själar. Vad säger det om deras själar då? Det säger väl att deras själar inte var frälsta det. Og så er det, som du da forstår, så er det menneskens ande, det innerste vesen, den virkelige menneskene som mottar evigt liv og er født på ny. Men tankene og kjenslene, det som utgjør sjelen, fortfarande er i behov av behandling. Den er ikke återfødd, men den måste fornyes og renas. Jeg tror det står någonstans i min bibel, i andre sanninger, at utfrielse, til eksempel, det er en livslång process. Vi går jo, vi har jo så mycket intryck med oss, vi går jo bær på så mycket från det gamla också. Många så släpper det oss när man blir född på ny. Ja. Men för de flesta så är det en process. Paulus han talar om sinnets förnyelse när han skriver till de heliga i Rom i 12 och 2 i Romerbrevet. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Psalmisten David, han talade om själens restaurering, säger jag. Om det heter så på svensk. Restaurera. Renovera. Restaurera. Eller återupprätta. Nu ska vi se. Vad var det? Jo, han talar om en restaurering, säger jag, i psalm 23 och 3. Han vederkvickar min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så på engelska så står det, han vederkvickar min själ. He restoreth my soul. Han upprättar eller restaurerar eller förnyar. Mm. Det hebreiska ordet som är översatt med restaurera, som jag säger, eller återupprätta i gamla testamentet, och det grekiska ordet som är översatt med förnya i nya testamentet, det betyder ju egentligen nästan samma sak. Ungefär detsamma. Själen, sinnet, det behöver bli förnyat och det behöver och bli återupprättat. Inga ställen i ordet står det skrivet att Gud restaurerar vår ande. Vår ande blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Vår själ däremot, den måste bli förnyad och upprättad på nytt. Hur gör? Ja, vi har dessa verserna när det gäller själen. Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. I Romerbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och i psalm 23:3. Han vederkvickar min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså, människans själ är frälst eller restaurerat när sinnet blir förnyat genom Guds ord. Det är så det står. Det är Guds ord som frälsar våra själar. Som förnyar våra sinnen. Och som återupprätta våra själar på nytt. Och när våra sinnen blir förnyade genom Guds ord, då börjar vi tänka på linje med det som Guds ord säger. Vi kan känna och pröva Guds tillåtliga och fulla vilja, därför att Guds ord är Guds vilja. Så när vår själ blir frälst, så har vi inte så många frågor om vad som är Guds vilja längre kanske. Det största behovet i församlingen idag, tror jag, det är sinnen som är förnyade genom Guds ord. Amen. Och det betyder ju också det att det är viktigt att läsa Guds ord. Det är viktigt att gräva efter silver och skatter. Skrapar man bara på ytan så kanske man får något guld, lite guldkorn ibland. Men du blir rik när du graver på djupet. Så gräv på djupet. Då växer du. Amen. Herre Jesus, vi vill tacka dig, Herre, för denna stunden. Vi vill tacka dig för ditt levande ord, Herre. Vi vill tacka dig för att du är levande, att du lever i oss. Vi tackar dig, Herre, för att du leder oss genom anden. Vi priser ditt namn. Och vi tackar dig också för att du hjälper oss också att upprätta våra sinnen på nytt, Herre. Och att vi genom ditt ord får nya sinnen. Att vi dagligen, Herre, går in i ordet och gräver efter skatter och guld. Herre, vi prisar ditt namn och vi ärar dig. Amen i Jesu namn.